Kapitel 14. Oråd och försåt. Det var fortfarande mörkt ute, men det kunde inte hjälpas. Bausi hade vänt sig över på andra sidan, men trycket i blåsan lät honom inte somna om. Han måste ut, trots kyla och blåst. Han vacklade ner för trappan och genom hallen. I skenen från härdarnas glöd anade han dem som sov. Luften var tung med lukter och här och där hördes snarkningar. Det var skönt att komma ut i friska luften, även om syftet var att återvända tillbaka in i sängvärmen så snart som möjligt. Där låg ju också Gunn, som han hade gjort till sin efter faderns död. Vilken kvinna! Hon var det skönaste han varit med om. Hon värmde hans kalla säng, hon värmde hans frusna kropp och hon svalkade hans heta åtrå. Det var svårt att lämna henne ensam bland sänglinnet, om så bara för en stund. Hur eländigt skulle det då inte bli att lämna henne vid sommaren? Nåja, den dagen, den sorgen. Nu skulle han snart vara tillbaka hos henne, bland dunkuddar, mellan linnelakan. När han var klar kände han en stor lättnad, men han kände sig också iakttagen. Han vände sig om och anade en skugga som kom ner för sluttningen. Far, är det du? Så kunglig och kämpe han var, kunde han inte hjälpa att narkoren reste sig. Både ja och nej, svarade en djup röst ur mörkret. Det finns många som kallar mig fader. Men det var nog inte det du menade. Din egen far är kvar i högen. Vem är du nu då? Ja, jag har många namn. Eftersom timmen är tidig kan du kalla mig Arvakr. Vem söker du? Vilket ärende kommer du? Jag söker än den ene, än den andra. Just nu söker jag dig. Mig. Det är tidigt att möta mig nu. Men för all del, följ med in i hallen. Männen gick in, Bausi väckte en träl och frågade sin gäst om han ville ha något att äta eller dricka. Äta vill jag inte, men jag tar gärna av det frankiska vinet du förvarar i visthuset, närmast marken. Bausi betraktade sin gäst. Inte ens han själv visste var det frankiska vinet förvarades. Hur kunde denne man veta? Trälen kom snart tillbaka med vin och horn. Männen drack både gudars och fränders skålar. Bausi tyckte att det kändes underligt att sitta vid denna tidiga timme och dricka med en okänd gäst. Men det var något med honom som fordrade hans uppmärksamhet. Det var Esir ämnar ro ut till sommaren. Kanske det. Alltså, han fiskar efter fakta, tänkte Bausi. Men han ska inget få veta, förvisso ingen gör respekt. Men om man är utsänd för att ta reda på saker är den här i ogjort ärende. Du behöver inte oroa dig. Jag vet dina planer. Jag vet att du och Esir förbereder utråd, men också att ni tvistar om ni ska gå mot Erik i Uppsala eller någon av kungarna i viken. Bausi gapade. Detta var något som han och Esir hade talat om i största förtroende. Inte ens deras närmaste rådgivare visste något därom. Kunde Esir ha pratat bredvid mun? Nej. Bausi litade helt och fullt på sin bror. De höll sams sinsemellan. Trätte var om sak och inte person. De kom alltid fram till en lösning som var godtagbar för båda. Du tycks veta vad som rör sig i våra sinnen. Eftersom du redan vet, vad är det då du vill? Vi kanske kan hjälpa varandra. Ja, vad skulle det vara? Jag vet vart Svitjods kung Erik ämnar sig i sommar. Är den kunskapen av värde för dig och din bror? Ja, den är mycket värd. Ja, verkligen mycket värd. Vad fordrar du i gengäld? Jag vill ha dem av dina krigare som dör i sommarens härnad. Ja, de döda har jag inte mycket nytta av. De kan du få. Nå, säg mig. Vart ämnar sig nu kung Erik? Han ämnar sig hit. Allt svitt och du trötta på de danska härjningarna. I sommar kommer de i härnad för att hämnas och härja. Ditt råd är gott, men dina tiden är dystra. Jag tackar dig och lovar dig de av mina krigare som faller i strid. Men nu när vi kan förbereda oss blir de inte lika många. Kanske inte, Sarvaker. Och kanske ändå. Bland till nästan ohörbart. Arvaker stannade några dagar i Tissö. Varje kväll satt han ömsom i Esirs, ömsom i Bausis högsäte. Han åt inte mycket, men drack desto mer. Han var en märklig man och många lade märke till den ovanliga gästen. Man undrade på hans avsikter och varför Esir och Bausi tycktes förlita sig så mycket på hans råd. Vad var det för en figur? Gunn och Ginna fick en egen hälsning av Arvaker. En kväll i högsätet lutade han sig över mot Ginna och satte handen för munnen. Dina bröder mår väl. Du pratar strunt, inte känner du dem. Inte. Harbacker såg på Ginna, till lika delar road och allvarlig. Nu lutade sig också Gunn fram. Fråga honom hur många bröder vi har. 3, svarade Harbacker innan Ginna hade hunnit upprepa frågan. De är Olof, Gisle och Geir. Flickorna bytte blick. När såg du dem? I höstas, vid Alba. De vistas hos Fridbjörn och Holmdis. Ni får återse en av dem till sommaren. Om jag inte misstar mig blir det knappast på det vis som ni skulle önska. Hur så? Vänta och se. Men ta väl hand om era kungliga makar så länge de är hos er. Det gör vi med stor glädje. De är både goda och frikostiga och blir hos oss tills de får i härnad i sommar. I höst får vi dem åter. Arvaker betraktade Gunn ett ögonblick och mumlade något oerhörbart. Ginna tycktes uppfatta något om öde. Eftersom ni ännu inte har fått bot efter Onidring och Helga har jag med mig dessa. Han tog fram 2 par guldsmycken och gav dem varsitt. Gunn kände tyngden av det i sin hand och la märke till ett fint mönster och granatinläggningar. Det löpte tvärs över smyckets yta och formade bilder av människor och djur. Fantasiväsen, hästar och fåglar. Hon hade aldrig sett något liknande. Ginna satt bredvid. Båda gapade stumt. Bär dem alltid, som prydnad och till hands. I trångmål göder i galden och gör sejdaren mer synsk, brukar de med måtta. Efteråt visste flickorna inte om de skulle glädja sig åt samtalet eller oroa sig. Smyckena var fantastiska, men att återse sin bror på annat sätt än de önskade lät olycksbådande. Och hur kom det sig att denne man gällde bot för deras föräldrar? Vad hade han med den saken att göra? Det var ju Nyker och Ismon Harald samt deras män som de hade saker mot. Men alla utom Nyker hade visat sig vara rättskaffens män som de gick att lita på. Det var ingen som såg Arvaker försvinna. En dag var han bara borta. Någon siktade en örn som kretsade i skyn vid ungefär samma tid. Men det var osäkert om den hade något med honom att göra. Men när örnen var borta märkte gårdens bryte, han som hade hand om visthus och matbodar, att mängder av det frankiska vinet saknades. Det var med stor oro som han meddelade brödrakungarna förlusten. Dessa tog dock saken med ro. Frikostiga första förväntas fängna framstående främlingar, sa Esir. Hans råd var värda allt vin i visthuset, sa Bausi, och än har vi många tunnor i behåll. Esir och Bausi talade mycket om Harbackers gästning och råd. Han hade haft kloka synpunkter kring allt som rörde värn och härnad, men på en punkt kom de inte överens. Bausi kunde gå ed på att Harbacker hade manat till värn mot Svitjod som ämnade härja på Själland, men Esir var lika säker på att han hade sagt att det var österut Svitjod ämnade sig, varför det vore utmärkt tillfälle att själv dra i härnad. Böderna trätte, och särskilt förärligt var det att man inte längre hade Harbacker att fråga. Till sist fann de ingen annan råd än att dra lott om saken, att värja Själland eller att härja andra länder. Lotten valde att härja och bröderna valde viken. Veckorna gick och Harbacker kändes efter en tid som ett overkligt minne. Om det inte vore för smycken och som Gunn och hennes syster hade fått, hade de kanske tänkt att allt bara var en dröm. Men smyckena var verkliga. Systrarna bar dem dagligen och kände deras tyngd. I brasans sken syntes de levande. Esirs och Bausirs glädje i systrarna var påtaglig. Så fort deras plikter tillät vistades de hos dem. Gunn och Ginna drogs också till sina makar. De hade överlag inga problem att finna sig till rätta i Tissös hovgård. De blev bortskämda och förfogade över tillgångar som de hemma vid aldrig hade vågat drömma om. Vissa av kläderna de nu bar var gjorda av tyg från fjärran länder. Framförallt var de förtjusta i det blanka sidentyget från Asien. Utöver Harbackers smycken som var de yppersta hade de många andra klenoder att pryda sig med, bland annat halsband, nålar och spännen. De 2 kungaparen levde ännu i en lycklig tillvaro med varandra, okunniga om vad framtiden månde medföra. Såväl dagtid som nattetid grodde deras kärlek. Folk pratade om dem, för det mesta med välvilja. Mer än endast kärlek grodde. Där var också tillökning att vänta. Ginna hade redan kring midvinter märkt att kroppen inte bars åt som den brukade. Jag tror att det gror i mig. Är du säker? Gunn såg allvarligt på sin syster. Ja, det har gått en månad över tiden. Men det syns inte. Klart det inte gör. Det är bara i början. Mår du bra? Ja, det är som vanligt. Underbart. Jag gläds med dig. Gun låg och tog systerns hand. Han finns där och hjälper dig när du behöver det. När som helst. Tack, jag låter dig veta om det är något. Men än så länge är din gamla, samma gamla vanliga syster och män i kunglig glans. Och jag din. Vi håller alltid ihop, vad som än händer. Det dröjde inte lång tid förrän Gun märkte att det grodde i henne också. Dagarna blev längre och när solen visade sig värmde den. Snön och den is som hade legat i vikar och längs skyddande norrstränder smälte. Båtar och fartyg sågs över och lagades, kärades och sattes i sjön. Trots att fartygen var drevade med ull och kära måste de ligga i sjön för att svälla innan de var täta. Gamla fartyg krävde mer arbete. Det kunde vara fråga om spruckna bord, rostiga spikar eller öppna nåt. Riggen måste vara i gott skick. I synnerhet segel och tågvirke krävde regelbunden översyn och ständigt underhåll. Därtill kom arbetet med att utrusta fartygen. Segelduk, tåg, kära, spik, virke samt verktyg behövdes ombord. Sist men inte minst, gott manskap. En tolft var det vanliga antalet i varje båt. Var en förde med sig skaffning och utrustning, inte minst vapen. Äsir och Bausi hade bråda dagar. De räknade med att kunna leda en flotta om 4/12 fartyg till sommaren. Det innebar möten med många människor samt ständiga resor. De for med sina närmaste män men återvände så ofta de kunde till Gunn och Ginna som hade valt att stanna i Tissö. Vak och värn behövdes alltid. Viger ansvarade för hovgårdens skydd under bröda kungarnas resor. Till hjälp hade han några gårdskarar. Visserligen var det inte plundringstid riktigt än, men man kunde aldrig veta vem som ville plundra gården. Nidingar fanns överallt, också bland egna folket. Fler än en gång hände det att folk på gården med andan i halsen förtalt om karar som smög i markerna. Viger lät sätta ut vakt, dag som natt. Han rådde var och en att inte gå ensam. Han rådde alla att bära vapen. Nu är det män nere vid sjön igen. Kvinnan störtade in genom dörren som blev stående på vidgavel. Ute skymtade den blå vårvinterkvällen. Ljuset trängde in och spred sig över dem som vistades där inne. Så jag, lugn. Viger ströken över armen. Några män är väl inget att oroa sig för. Varför så förskräckt? De smyger omkring och vill inte bli sedda. De har ärende hit men ändå inte. Hur många är de? Jag såg två. Kan det ha varit flera? En besynlig tid att smyga på, så Viger. Kettil och Toke, följ med. Vi tar reda på dem. Var såg du dem? Där borta i snåren vid stranden. Vi går dit. Skadat inte Garm här. Vi hade behövt honom nu. Garm var Tisses gård var. Han var med brödrakungarna. De tre männen tog sina vapen och gick ut. Gunn och Ginna stannade i hallen. Bli inte förvånad om vi känner den som smyger, så Gunn. Vi måste vara redo. Ta två spjut från väggen och ge mig rena. Viger och hans två män gick ner för sluttningen. Vid sjöstranden var allt som vanligt. De valde att gå söderut efter vattnet. Kvinnan hade pekat ditåt. En ilsken koltrast punkterade tystnaden. Viger lade märke till fågeln samtidigt som Kettil snubblade. Den skrek, famlade och föll. Det såg dråpligt ut att falla på platt mark och Toke skulle just till att skratta när de blev varse pilen genom Kettils ben. Samtidigt kände han hur det högg till i ryggen. Han förstod omedelbart vad som hände. Medveten om att skärpa kände han varje litet ögonblick. Först förnam han en lätt beröring när pilen skar genom klädnaden. Han erfor spetsens udd från att den träffade och bröt igenom rygghuden till att den trängde mellan muskler och revben in i lungan och genom den. Sedan kom smärtan och skräcken. Viger insåg läget och tog några snabba språng i sidled. Han sökte med alla sinnen efter skytten, eller skyttarna. Framme vid åstranden fanns ett slånbuskage som sträcktes ut efter strandbrinken. Det var troligt att skytten stod gömd där. Viger sprang en båge runt buskaget hela tiden i zigzag. Pilar for runt hans öron. Nu gällde det, tänkte han. En eller nio spelar ingen roll. Jag gör vad som krävs. Samtidigt hade Kettil satt sig upp. Han bröt av pilen och drog i den. Den satt hårt. Han fick ta spjärn mot en stenbumling med det skadade benet. Först när han drog med ena handen och sköt på med den andra så lossnade den. Smärtan var svår och han grymtade förbannelser över pilniding och sin egen aningslöshet. Till sist fick han ut den. När Viger var nästan framme vid sidan av slånbuskaget kom tre män ut ur skuggorna. Trots att det var skumt tvivlade Viger inte på vilka han hade att göra med. Så länge hade han färdats med Nyker att han kände igen hans rörelser och gestalt. Nyker, Niding, nu har du ställt till det för en gång för mycket. Han högg skickligt mot Nyker, vi får väl se, sa den. Nyker var ingen dålig svärdsman. Med två mäns överläge kände han sig säker. Det finns fler män på gården, De är redan stuckna. Det finns fler, inte många, dessutom klena. Denna gång tar jag flickorna. Ingen blir kvar och vittna. Grengans ser bar båge. Han försökte komma åt och skjuta Viger på nära håll men lyckades inte eftersom kämparna hela tiden bytte plats. Reppir var oerfaren. Därför koncentrerade sig Viger på Nyker. Blir han skadad flyr de andra, tänkte han. Deras eget intresse i denna kamp begränsar sig till att bistå husbonden. Huggen haglade. Undan för undan drev Viger sin motståndare mot ån. Vant och metodiskt föste han dem genom fjolårsgräset ner mot åstranden. Hela tiden i rörelse för att undgå Grengansis pilar. När de nästan var ute i vattnet hände det. Nyker hoppade raskt åt sidan och omedelbart efter kände Viger med samma tydlighet som Toka hade gjort en pil tränga in i ryggen. Den kom med sån kraft att han föll framstupa ner i vattnet. Efter pilskott faller Barnehugg, tänkte han, men det kom aldrig och med möda vände han på huvudet. Det sista han såg, innan han förlorade medvetandet, var att Toka hade fått ut pilen och nu angreppit nidingarna. Nykurans män måste hastigt byta motståndare från Viger till Toke. Denna angrepp med sammanbiten beslutsamhet fastän han haltade. Däremot hade han inte lagt märke till pilen som fällde Viger, utan väntade sig dennes stöd. När han inte fick det, föll han till slut i en ojämn kamp, 1-3. Det sista han tänkte var att Viger tagit god tid på sig. Hon som kommer där på häst genom dimman, hon kanske kan hjälpa mig. Toke låg där han föll, stucken och blodig. När Nyker var säker på att han inte längre levde gick de för att göra slut på Viger. Men där var det tomt. Man letade i strandbrynet men ingenstans fanns Viger eller hans döda kropp. Han måste ha flutit iväg med strömmen eller sjunkit, sa Nyker. Var tog bilen? Under högra skulderbladet. Jag tror den kom ut på andra sidan. Ja, då hindrar han oss inte längre. Låt honom driva vart han vill. Den andra då? Han är borta. Hugg honom hårt. Döda män vittnar föga. När det var gjort begav sig männen upp mot hallen. De hade en god uppfattning om vilka de kunde finna där inne, men visste inte om de var beredda på våldligt angrepp. Därför valde de att ta sig in via varsin dörr. På det viset kunde två av dem falla försvararna i ryggen. Gunn, Ginna, gårdsfolket bidade under tystnad. Det hade gått en lång stund utan att de hade hört något från Viger, Toke eller Kettil. Var en hoppades att när som helst få se dem i dörren, att de skulle sticka in sitt ansikte och säga att det inte fanns något att oroa sig för. Det hade varit en flock med rådjur eller något i den stilen. Men ingen kom. Och nu rådde natt. Nyker smög sig fram mot södra porten, mitt på hallens långsida. Reppir tog östra dörren, bakom högsättet. Grengans i den västra. Få ut flickorna, hade Nyker sagt. Gårdsfolket ska ni inte bry er om ni inte måste. Det är flickorna jag vill ha. Grengans riktade en pil mot en av dem. Då kan de andra inte göra något. Reppir som gick in på östra gaven hade räknat med att komma in i hallen, men det gjorde han inte. Istället hamnade han i mörkt rum och fick famla sig fram. Där borde finnas en dörr som ledde vidare in i hallen, tänkte han, och gick försiktigt fram mot den motsatta väggen. Det är vanskligt att smyga blind då. Jag måste ta mig fram utan att stöta emot något. Jag får inte höras i hallen. Det kändes som en evighet innan han var framme vid väggen. Med den mot sina utspända fingrar trävade han sig vidare tills han kom till dörren. Han la örat mot den. Hördes något inifrån hallen. Inte mycket mer än att någon stönade. Gott, tänkte han. Då har de gjort slut på några av dem och de andra darrar. Han sköt försiktigt upp dörren och såg in. Grengansi kom in i hallens motsatta ände, vid stavkarsbänken. Det första han fick se var Ginna med spjut i hand. Han väntade sig inte att vara väntad. God kväll, sköna drottning, stammade han fram. Är den god? Svarade Ginna med stål i rösten. Jag tror det. Vilket ärende för dig hit vid denna tid? Och vems? Grengansi kände sig osäker. Var det må hända ett misstag att stödja Nyker i alla lägen? Hade han bara varit något klokare hade han förstått det för länge sedan. Nu slog insikten honom desto hårdare. Här är ohälsosamt att stanna och kvinnan framför mig verkar vara van vid vapen. Han störtade ut genom den dörr han just hade kommit in genom bara för att springa rakt in i spjutskaftet som Ginna höll på tvären över dörröppningen i höjd med hans hals. Samtidigt som han föll såg han Nyker komma in genom hallens södra dörr på hallens långsida. Nyker gläntade på den inre porten. Han möttes av Gunn med spjut i hand. Nyker, sa hon med strävröst. Du är inte önskad, men väntad. Lägg ifrån dig vapnet, ämnade han svara, men orden han aldrig menat formas i hans huvud. Innan han hade fått upp dörren helt kände han Gunns spjutklinga mot halsen. Ögonblicket efter skar äggen genom hudsenor, ådror och strupe med ett hårt och långt drag. Han tog som halsen som för att täppa till och hålla kvar, men det hjälpte föga. Det sista hans ögon såg var den kvinna som han hett åstundade. Hålla med båda händerna om spjutskaftet och se på honom med lika delar förakt och rädsla. Ginna såg vad Gunn gjorde och förstod snabbt att om den ene var nyker var den andra hans förtrogne. Hon kände nu igen honom som en av männen som halvdagen hade dömde fredlösa. Grängansigt kom aldrig på fötter igen. Reppir skådade in i salen. Där stod en klunga människor vid de andra dörrarna. De verkade upprörda, tänkte han, men ingen strid pågår. Av nyker och grängansigt såg han inte en skymt, men att döma av blickar och tal låg de på golvet. Oväntat vände sig en av kvinnorna om och fick syn på honom. Hon hävde upp ett skrik som gick genom märg och ben och plötsligt var de två drottningarna på väg mot honom med spjut i hand. Förskräckt vände han på klacken och rusade mot ytterdörren. På språng genom det mörka rummet snubblade han över något på golvet. Som i en mardröm kände han de två spjutkvinnorna närma sig. Paniken fick honom på fötter och snart var han ute i mörkret. Det skyddande och döljande mörkret, tänkte han. I alla fall så länge de inte släpper lös gårdvaren. Tanken på hunden gav honom ny fart och han satte av i språng ner mot ån, mot spången som ledde över till andra sidan. Han kröp över och trevade sig vidare tills han fick fatt i båten de hade kommit i. Han gjorde loss förtöjningen, slank ombord och lät sig driva nedströms. Det var för mörkt för att ro och hemåt var det inte att tänka på. Han ville bort. I dessa trakter går inte längre att stanna, tänkte han, när han drev ner för ån. Här är jag så gott som död. Den natten sov man föga i hovgården. Så snart det ljusnade gick man för att söka reda på Viger, Kettil och Toke. De två senare fann man snart, men Viger var och förblev försvunnen. Alla tre, men mest Viger, sörjdes av Gunn och Ginna och det övriga folket i Tissö.